Varken glassbilen eller högskolestudenterna vill vara kvar i Borlänge stadsdelen Kärna Ängar. Beror detta på diskriminering och rasism? Eller är det ett resultat av en skenande kriminalitetsutveckling? Åsikterna klyver landskapet som Dalälven. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Nyligen ställde studenter vid högskolan i Borlänge krav på att inte behöva bo i kriminellt belastade Kärna Ängar. Är studenternas kritik fördomsfull eller befogad? Hur ser situationen i Borlänge egentligen ut? Och vad säger det om det svenska samhället att utbytesstudenterna klagar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Om du uppskattar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert fortsatt generösa stöd som jag kan fortsätta att göra aktuella och allt mer genomarbetade videokrönikor varenda vecka. Så ett stort tack till de av er som bidrar. 73 000 tittare kan inte ha fel, väl? Så prenumerera gärna här nedanför på min YouTube-kanal och skriv upp dig på mitt veckobrev så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med pliktkänsla och vördnad varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om förfall, förnekelse och förbrytare. Häng med! I Platons dialog om lögn frågar Sokrates den stöddige litteraturkritikern Hippias om den rättframme Achilles var ädlare än den sluge Odysseus, trots att båda ljög. Sokrates drar slutsatsen att Achilles är ädlare, eftersom en person som vet när han ljuger i alla fall inte bedrar sig själv, medan en mindre klarsynt person ljuger för både sig själv och andra, ibland utan att veta om det, med ödesdigra konsekvenser för alla inblandade. Frågan är ständigt aktuell och gäller oss alla. Vet du om när du bedrar dig själv? Kärna Ängar är en stadsdel i dalaorten Borlänge och byggdes under det så kallade miljonprogrammet, vilket pågick mellan 1965 och 1975. Miljonprogrammet var den svenska socialdemokratins bostadsmässiga motsvarighet till Mao Tse-tungs stora språng 10 år tidigare, och hade som ambition att rusta upp, bygga ut och modernisera hela Sverige med 1 miljon nya bostäder. Storskaliga statliga omdaningsprogram ger sällan de resultat som dess arkitekter hoppas på. I Kina resulterade det stora språnget i svält och ekonomiskt sammanbrott, och i Sverige resulterade miljonprogrammet i segregation, getton och förslumning, eftersom alla som hade råd undvek de deprimerande, massproducerade nya bostadskomplexen. Miljonprogrammet gav Stockholm Alby, Botkyrka och Rinkeby, Göteborg fick Angered och Biskopsgården, Malmö fick Rosengård, och Borlänge fick Kärna Ängar.
Ja, det behövs massor av reformer.
Kombinationen av 1960- och 70-talens politiska tro på social ingenjörskonst och de kommande decenniernas högmodiga ambition att Sverige skulle bli en humanitär stormakt.
En friktionsyta uppstår förvisso, men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället.
Cementerade en ny etnisk underklass. De enorma bostadsområden som miljonprogrammet hade skapat ratades av svenskarna och blev istället en avstjälpningsplats för flyktingar och invandrare. Detta upprättade ekonomiskt, socialt och kulturellt segregerade enklaver i hela Sverige. Viljan att erkänna denna situation har under decennier varit obefintlig, eftersom ingen vet hur situationen ska kunna åtgärdas. Samtidigt fanns det tills helt nyligen mycket starka politiska incitament för att verka för en mycket, mycket generös migrationspolitik, där allt fler nyanlända slussades in i dessa utanförskapsområden med förhoppningen att integrationsproblemen på något sätt skulle lösa sig själva. Föga överraskande har situationen istället förvärrats till den grad då problemen inte längre kan döljas, utan istället påverkar samtliga delar av samhällskroppen. Problemen i Kärna ängar är varken unika eller nya, men de utgör en pregnant illustration av ett tillstånd som ansätter allt större delar av Sverige. Redan för 20 år sedan varnade Brottsförebyggande rådet i undersökningen Brott och otrygghet i Borlänge för att situationen var oroväckande. Av alla kommuner i landet är det endast Helsingborg och storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har fler anmälda brott mot brottsbalken per invånare. Eftersom det inte handlar om en avvikande hög nivå under ett år eller i någon speciell brottskategori finns det mycket som talar för att brottsligheten är särskilt hög i Borlänge. Under de 20 år som gått sedan dessa första väldokumenterade larm har inte mycket gjorts, och situationen har fortsatt att förvärras. Åren efter undersökningen myllrar av rapporter om gängkrig, våld och kriminalitet, varav ytterst få får riksmedial uppmärksamhet. År 2004 publicerar Aftonbladet en förhoppningsfull text om att situationen kanske håller på att förbättras. Förhoppningarna infrias inte. Och det dröjer till maj 2016 innan Borlänge är tillbaka i de nationella rubrikerna igen.
Skrusande däck och man har kastat sten mot personal och anhöriga i samband med att man byter däck på de här bilarna. Då. Och med anledning av flertalet händelser där som oroligt i området så har vi resursförstärkt där under natten.
Strax efter attackerna på Hemköp 2016 skakas högskolan i Dalarna av ett studentupprop där många studenter vittnar om förföljelser, sexuella trakasserier och knivhot på studentboendena i Kärna ängar. Rektorn för högskolan i Dalarna, Marita Hilliges, uttrycker i samband med uppropet en önskan att flytta studenternas boende. Men anklagas bland annat av Angelica Andersson från Dalarna mot rasism för att använda rasistiska uttryck och diskriminerande påhopp.
Hur tänker du då om att det kommer uttalanden om att det är något fel på att bo i Borlänge och på att bo på Kärna ängar?
Det är liksom ett diskriminerande uttryck och ett rasistiskt påhopp helt enkelt.
Borlänges socialdemokratiska kommunalråd Kenneth Persson menar att Hilliges utspel är anmärkningsvärt och sig själv inga problem med studentboendena i Kärna ängar.
Jag tycker att det är ett anmärkningsvärt uttalande där hon då i någon förutfattad mening slår ner på en stadsdel i Borlänge och säger att det här är inget ställe att bo på. Vi står nu vid ett studentboende på just Kärna ängar. Är det ett anständigt boende för studenter?
Det är klart att det är ett anständigt boende för studenter.
Efter dessa påtryckningar backar Hilliges och ingen förändring kommer till stånd. Angelica Andersson från Dalarna mot rasism menar att eventuella problem beror på socioekonomiska faktorer.
Det är ingen som säger att det här området inte har problem, vi vet det. Det finns fattigdom, det är hög arbetslöshet och så vidare och så vidare. Men det behöver man prioritera och det är det verkliga problemet i så fall.
Och kommunalrådet Kenneth Persson framlägger ett förslag om att samordna samhällets resurser med ambitionen att ha förbättrat situationen redan 2017.
Alltså, vi har ju en hel del resurser i kommunen, men de är lite spridda. Arbetsförmedlingen har resurser hos sig, vi har resurser som finns på kommunen, på vägledningscentrum, och vi har resurser som finns i kommunhuset. Jag vill, och vi är överens om det, att den personen ska kunna samla de resurserna i olika typer av insatser i området.
Och när kommer vi få se en effekt av den här satsningen?
2017.
Trots socialdemokratisk samordning blir situationen inte bättre. Och hösten år 2020 blir situationen i Kärna ängar slutligen ohållbar. Den 5 augusti avlossas ett vapen i studentboendets närhet. Den 27 september knivhuggs två personer i ett misstänkt mordförsök och flera andra personer jagas genom området under kvällen.
Folk är rädda och oroliga och vet inte vad som händer. När man inte vet vad som händer, då blir man ju orolig. Vad är det här för någonting? Är det någonting som ska fortsätta? Eller är det bara en tillfällighet?
Den 30 september rapporterar leveranstjänsten Hemglass att man efter återkommande attacker inte längre ämnar köra till Kärna Ängar. Den 1 oktober låter Borlänges kommunstyrelsens ordförande Jan Boman hälsa att situationen blivit fullständigt oacceptabel.
De sista veckorna här så har det ju eskalerat till en nivå som är fullständigt oacceptabelt. Skjutningar, knivskärningar, sånt kan inte vi tolerera. Kanske ifall sånt behov finns ta in väktare som har lite mera befogenheter än vad man har idag.
Och medan de ordningsvakter som efterfrågas tackar nej till jobbet så rullar nu ännu ett studentupprop ut. Denna gång pådrivet av missnöjda utbytesstudenter som tröttnat på hot, inbrott och stölder. Be honest about Kärna Ängar. If you're an Erasmus student and want to experience Swedish culture, Kärna Ängar is not the right place. I detta läge väljer Sveriges Radio att betona att brottsligheten i Kärna Ängar gått ner.
Den senaste tiden har det skett flera uppmärksammade brott i Kärna Ängar i Borlänge. Och vissa är oroliga för utvecklingen och kräver åtgärder. Men polisens egna statistik, som P4 Dalarna kan avslöja, visar att antalet anmälda våldsbrott och personrån har minskat.
Men inte ens polisen vill längre spela med. Och betonar istället att denna typ av kortsiktiga förändringar inte är någonting att ta fasta på.
Det faktum att det har gått lite grann ner nu på slutet är inget som vi reagerar över.
Vad är det egentligen som pågår? Hur har situationen kunnat förfalla till denna grad? Och varför försöker man återkommande förneka en för människor som lever där direkt farlig situation, som dessutom har rapporterats i över 20 års tid? Den franske sociologen Jean Baudrillard lanserade i sin bok Simulacre et Simulation från 1981 begreppet hyperrealitet. Hyperrealiteten kan i korthet beskrivas som ett tillstånd i vilket fantasi och verklighet blandas samman i så hög grad att de inte längre går att särskilja. Denna sammanblandning kan endast äga rum genom att begrepp, eller som Baudrillard kallar dem, tecken, erhåller sin mening i relation till andra begrepp. Låt mig ge ett exempel. Säg att du ska lära dig ett helt nytt språk där du inte behärskar ett enda ord. Din lärare pekar på ett träd och yttrar dess namn. Du kan vid detta tillfälle inte veta om ordet betyder begreppet träd, som alla träd, eller om det betyder det här specifika trädet, exempelvis en ek, eller om det betyder löv, bark eller till och med det mer generellt hållna växtlighet. Det är först genom att lära fler ord och relatera dessa ord till varandra som begreppen erhåller sin specifika mening. Hyperrealiteten uttrycker önskan att genom att kontrollera begreppen fabricera en påhittad och bättre verklighet som ska ersätta den existerande, oönskade verkligheten. Detta gör man exempelvis genom att kalla problem för utmaningar, genom att kalla våldsbrottslighet för stök och genom att beslå alla reaktioner på dessa fenomen som diskriminering och rasism. Problemet med denna strategi är att den underliggande, fysiska verkligheten inte förändras oavsett hur stort genomslag den mentala hyperrealiteten får, och i paritet med att avståndet mellan den beskrivna verkligheten och den verkliga verkligheten ökar så måste hyperrealiteten transformeras. I politisk kontext löser man hyperrealitetens transformationsbehov genom ledtider och mandatperioder. Ledtid är ett ekonomiskt begrepp som beskriver den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad. Ledtiden på att skörda äpplen kan exempelvis vara flera år om man börjar med att plantera nya träd. När Moderaternas före detta partiledare Fredrik Reinfeldt 2016 spydigt frågade om det föregående årets migrationskris hade föranlett en systemkollaps med orden Hur var det att fira jul i kollaps? Brann granen? Tog maten slut? Ramlade huset ihop? Så valde han avsiktligt att bortse från ledtiden. Situationen i Borlänge och i flera andra svenska kommuner illustrerar hur erosionen av de svenska välfärdssystemen faktiskt ser ut. Föreställningen att de svenska trygghetssystemen plötsligt skulle brisera i en våldsam kollaps är befängd och har inte anförts av någon. Processen att överbelasta och underfinansiera de svenska trygghetssystemen tar många, många år och leder till en gradvis stagnation, inte till en plötslig explosiv kollaps. Det rör sig om en pyspunka, inte om ett smält däck, även om slutresultatet blir detsamma. Tack vare dessa långa ledtider kan de politiska partierna använda sina fyraåriga mandatperioder till att byta laguppställning, och med dessa presentera nya begreppstolkningar som uppdaterar den hyperreala verklighetsbeskrivningen. Denna process exemplifierades med kylig cynism i onsdagens Aktuellt, där justitieminister Morgan Johansson och Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard tävlade om att distansera sig och skuldbelägga varandras partier för den uppkomna situationen.
Historien är ju faktiskt den att Moderaterna ledde in Sverige i flyktingkrisen, Reinfeldts öppna era hjärtan, hela den delen. Och det kom på oss att styra upp
ja,
det.
Jag är ganska trött på den här lögnen som Morgan Johansson upprepar gång på gång. När Moderaterna våren 2015 presenterade en helt annan invandringspolitik och sa att vi ville ha tillfällig uppehållstillstånd som huvudregel, då var en av våra största motståndare just Morgan Johansson.
Efter att ha förlagt skulden för problemen på andra, ofta inte längre politiskt aktiva personer, går man raskt vidare och upprättar nya begrepp för en ny hyperrealitet, där samma politik som orsakat den nuvarande problemsituationen beskrivs som ett styrkebesked.
Varför har ni gått med på de här förändringarna från ursprungsförslaget som ju är generösare när det gäller till exempel mottagandet av barn och barnfamiljer och ensamkommande? Det här var ju frågor som ni inte ville gå med på.
Men det här visar vi att vi kan klara av att lösa också ganska svåra knäckfrågor. Detta är kanske den svåraste frågan i svensk politik just nu.
Detta är politisk modus operandi. För de oansvariga beslut som fattas idag har ledtider som gör att det är andra politiker som kommer att ställas till svars för dem, och när detta händer kan de skylla på sina föregångare.
8 år före mig, före jag tillträdde, så var det borgerlig regering. Mellan 91 och 94 var det borgerlig regering.
Och sedan upprätta nya, fräscha, helt egna begrepp för att beskriva ännu en ny form av hyperrealitet.
Mitt Europa bygger inte murar!
Fram tills nu så har ju partierna i regeringen varit djupt oense om migrationspolitiken. Men nu har Miljöpartiet fått igenom flera nya förslag.
Det här är ett styrkebesked att vi återigen visar att vi kan lösa väldigt svåra frågor.
Låter detta överdrivet, alarmistiskt och cyniskt? Notera i så fall noggrant Morgan Johanssons val av ord när han konfronteras med problemen som den kontroversiella gymnasielagen har orsakat.
När det gäller de ensamkommande, det är klart att den såg vi gemensamt. Här var vi tvungna att göra någonting. Därför att det har hänt någonting i verkligheten helt enkelt.
Därför att det har hänt någonting i verkligheten helt enkelt. Detta är en semantisk och mental distinktion som endast är meningsfull om majoriteten av de begrepp man använder inte anses ha någon koppling till verkligheten. Detta är hyperrealiteten. Detta är själva roten till att problem konsekvent ignoreras tills de är så allvarliga att julgranen faktiskt övertänds på riktigt och folkvalda gråter ut i medier över att ingen kunde se det komma.
Vi inte riktigt såg det komma.
Jag tror ingen såg det komma.
Jag tror inte att någon kunde förutse.
Återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss.
Under förevändning att vi har varit naiva, när i själva verket nästan alla har sett denna situation komma. Och det bara är de själva som är naiva, eller möjligen bedrägliga. Detta är den politiska kommunikationsmodellen. Att beskriva hyperrealiteten så att den för ögonblicket bäst tjänar den egna politiska karriären. att utnyttja ledtider för att byta lag så att ingen politiskt aktiv någonsin står till svars för någonting, utan att skulden alltid ligger på någon som inte längre är aktiv.
Don't look at me.
Som Sokrates sa till den stöddige Hippias, så är den värste lögnaren den som ljuger så att han tror på sin egen lögn. Och istället chockerat anmärker på anomalin att det händer någonting i verkligheten helt enkelt till äventyrs emellanåt. Tycker du att en verklighetsförankrad pragmatism är att föredra framför en hyperrealistisk idévärld utan ansvariga? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av skillnaden mellan politisk hyperrealism och att det händer någonting i verkligheten helt enkelt? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser och tankar i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är någonting som händer i verkligheten, helt enkelt. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.